Hallå gott folk, mitt namn är Hamza Aftoni och vid det här laget så ska ni alla veta att det är precis samma människa. Och jag gör reklam för den här loggan för att förhoppningsvis, när ni väl har kommit till det här avsnittet, så kanske vi har lite merch ute, vem vet. Men skitsamma, nog med smygreklamen, välkomna till Heltidsproffs. Som vanligt så djupdyker vi direkt rakt in i hetluften. Och idag gör vi det med någon som heter Madeleine Wall. Välkommen hit.
Tack.
Hur är läget?
Men det är bra. Ja, bara så faktiskt. Bra.
Det känns som att du är en människa där man ska vara helt filterlös med. För sätter man på ett filter så kallar du ens bullshit på 2 sekunder.
Ja, men lite kanske.
Är du en bra människa, känner du?
Ja, det får man säga, det är så övertygande tänkte jag säga. Men det är jag nog.
Mm. Är det något som utvecklas med tiden? Erfarenheter?
Ja, ja, såklart. Men, och sen har jag nog mer förstått det själv senare. Men jag är ganska känslig för intryck överlag. Jag tar in väldigt mycket, både liksom energier och kroppsspråk och så. Och det är ju bra om man behöver eller vill läsa, men det kan också vara skitjobbigt om man inte vill ta in massa grejer, för att man blir ganska trött.
Men om vi låtsas att podden handlar om mig, vilken energi har jag?
Men du är ju skön, men du känns ändå lite stressad, men det kan ju bero på ljus och grejer och så. Plus att du har ju ansvaret här, jag behöver ju bara dyka upp, tänker jag.
Jag hade önskat att du stannade vid skön, men jag tar emot allt annat också. För er som inte känner Madeleine, så hade jag presenterat dig som dina titlar. Saker som du har gjort, saker som definierar dig i profession. Men om du hade beskrivit dig själv, vem är Madeleine?
Ja, titlarna. Nej, jag skojar. Nej, men det är skitsvårt, för jag tycker att jag är många olika, tänkte jag säga. Men driven på så sätt att jag aldrig nöjer mig, tänkte jag säga. Men det kan ju också vara dåligt. Men jag vill utvecklas. Och det spelar inte så stor roll hur. Förut var det ju alltid som idrottare. Men nu är det med andra inriktningar. Sen kan jag vara, om man träffar mig och inte känner mig, så kan jag vara ganska avvaktande. Eller för att jag läser och bildar mig en uppfattning själv.
Har du någonsin haft fel?
Ja, gud ja. Det tror jag. Men inte som jag kommer inte på så här, och där trodde jag att den personen var en helt annan. Men självklart har jag det. Mm. Men, och sen är jag med liksom mina, då är jag ju filterlös. Det är jag väl kanske i och för sig annars också, men jag bara håller tyst.
Mm. Vi snackade lite om Stockholm, att vi bara två delar vår, jag kan inte säga hat, men jag menar kärleken kan svaja ibland liksom. Du är inte från Stockholm?
Nej, jag är från Falkenberg.
Ah, du är från södra delarna? Mm-hmm. Du är närmare Malmö än Stockholm? Okej, okay, vad har man i Falkenberg?
Typ ingenting faktiskt. Nej, jag skojar. Men det är ju en sommarstad. Mm. Och jättefint. Men om man är en sån som vill liksom göra mycket och testa nya saker och så. Så där får man nog ha landat och vara nöjd med det. Och, så att jag tycker om att åka dit och hälsa på. Mm. Men det skulle börja liksom klia i själen om jag hade bott kvar, tror jag.
Kommer du landa där någon då?
Jag tror inte det. Men å andra sidan så har jag ju liksom landat på många ställen som jag aldrig trodde jag skulle landa på. Så man vet aldrig.
Det ska vi få reda på alldeles snart. För att här har jag skrivit, som sagt, så här, för de som inte vet vem du är och för de som vill veta varför du sitter i den här stolen, förutom att du är en otroligt snäll och skön människa, är det för att du har varit en proffsfighter inom thai-boxning bland annat. Men det var där du peakade som mest.
Mm.
Det här andra titeln kommer att ta snart, för jag kommer att ta alla andra. Föreläsare, coach, och det jag tycker personligen är något som sticker ut från mängden och alla intervjuer jag har gjort, det är att jag aldrig har fått intervjua någon som kallar sig själv och är en stuntkvinna.
Mm-hmm. Mm.
Så du är den första för mig som sitter bredvid mig och är det.
Mm.
Är du fortfarande idag?
Ja, fast det sket sig lite, tänkte jag säga. Men det började med, jag halkade in på film av en slump. För att jag blev kontaktad av Wonder Woman-produktionen. Mm. Och då var det ju för mina skills, både fighting men även till häst. För jag hade hästar när jag var yngre och tävlade och sådär. Så då var ju tanken att jag skulle göra stunt. Men så fick jag en egen roll.
I Wonder Woman-filmen?
Ja. Och där jag då, alltså stuntskådis, där man har en egen roll men gör sina egna stunt. Mm. Så att jag är inte en skådis på så sätt att jag går in och
har du kriget liksom?
Men alltså är man en stuntman eller stuntkvinna så klär man ju ut sig till någon annan. Så att man har inte en egen roll, utan man hoppar in och gör det som är farligt eller obehagligt. Typ. Varför
känner du att du vill göra det obehagliga och det farliga?
Ja, det är ju lite av en röd tråd genom mitt liv. Så det, jag gör de grejerna, men har en egen, alltså man kan säga att man får två för en med mig.
Mm. Så vad är de två man får?
Stunt och skådis.
Okay.
Men då är det de rollerna som jag har gjort är ju baserat på liksom skills och action. Jag har ju svårt för att säga att jag är en skådis, men det är ju eftersom jag har haft roller som det. Men jag vet ju inte riktigt hur man gör. Men det som är tacksamt är ju att jag får ju alltid mörda eller slå folk, och det ligger ju naturligt av någon anledning.
Det som är så nice med dig, att du ger oss så otroligt mycket content i sociala medier att jag bara dör. Men är du aldrig någonsin rädd?
Men jo, det är klart. Det är ju sunt att vara rädd. Mm. Men jag låter inte rädslan styra mig.
Så har du någon form av ritual? Eller vad gör man när man ska ta sig an? Vad är det? Vilken roll har du fått? Wonder Woman, säger du?
Nej, men alltså är det rädsla vi pratar om?
Vi touchar rädslan i... Det är ju en skrämmande grej. Det är därför någon stunt double måste komma.
Ja, men då är det... Först och främst så försöker jag tänka rationellt. Så här, är det här farligt på riktigt? Och det kan det ju vara. Och då kan jag ju välja att inte göra det. Om det bara är så här, jag ska hoppa från taket på det här höghuset. Det är ju dumt. Så det är en rädsla som jag liksom inte behöver övervinna. Men det finns ju grejer där... Ja, det kan ju vara farligt, men jag vill göra det. Och då, jag hanterar det genom att andas. Mm. Så sexigt var det.
Kvadraten. Har du andats i kvadrat någon gång?
Nej.
Jag ska förklara vad det är efter den här podcasten. Vad är det farligaste du gjort inom den världen?
Alltså det har inte varit farligt så att det har varit... osäkert. Sen kan ju liksom fight-scenen med svärd gå fel om någon liksom börjar tänka på något annat i en sekund. Men jag tror det var en scen som vi gjorde till häst, den krigsscenen i Wonder Woman när vi är på stranden. Då var vi liksom, jag vet inte hur många hästar som stod på led, och det liksom avfyrades kanoner och hästarna stod liksom bara och väntade på att det skulle bli tagning, och då så var det full spätta och de älskade det och blev och så här, och då var det lite kaos, för vi red ju liksom över människor nästan, och så här, svärd eller pilbåge i ena handen och sen styra liksom hästen i fullt sken, där hade det väl kunnat gå illa. Visserligen var det nog värre för dem som stod på liksom stranden och mötte oss i hög hastighet. men sen är det, elitstyrkan var ju, alltså falla baklänges från klippan ner i vattnet.
Ja, den är sjukt obehaglig. Ni som inte har sett den, det är basically att, hur högt är det man faller ner?
Jag tror att det var 7 meter.
Fan, blir stressad bara att höra på detta. Så man blundar, ställer sig baklänges, händerna korsar bröstet typ. Mm. Och så bara falla bak.
Ja, och det som är det läskiga där är ju att falla och liksom låta det ske. Alltså att jag är egentligen höjdrädd. Så att så här, jag började ju att liksom hoppa från 1 meter på badhuset. Och sen 3. Och sen 5. Och sen var jag uppe på 10. Men att liksom hoppa ner framlänges jämfört med att falla baklänges. Det är väldigt stor skillnad, för att man landar ju på huvudet. Mm. Och sen man får ju panikkänslor när man faller, för det är tillräckligt högt för att man ska så här för att livet ska stanna.
Passera
liksom.
Förbi, typ, ja.
Men och då det enda sättet man kan göra det på utan att det gör ont är att fortsätta slappna av och bara falla. Så spänner man sig och börjar sprattar, då kan man ju landa liksom på nacken eller ja, hur som helst. Liksom. Så att i den paniken ändå hålla kylan, den är oskön.
Var ni försäkrade?
Det var vi ju genom produktionen.
Ja. Mm. Bra, för det lät lite så här... Oh.
Ja, fast hade jag brytit nacken så hade jag skitit i den. Alltså hade inte försäkringen...
Hjälpt mig någonting alls. Nej, true story. Skitskön start. Man får lära känna lite smått. Och för att lära känna dig ännu mer och gå in på djupet så brukar jag ha lite hjälpredor i form av de här lapparna. Och jag brukar alltid ställa frågan. Mm. Vill du att du ska se vilka ämnen som står? Eller vill du inte se vilka som står och bara dra?
Nej, men det blir lite spännande om jag inte vet.
Det är det. Det är det. Jag gillar när folk är risk takers, du vet. Så jag bara lägger dem någonstans här. Så där vi landar, vi kör. Så bara dra ett kort.
Då hinner jag ju inte heller liksom förbereda någon lugn. Eller hur?
Precis.
Sociala medier.
Vad betyder det för dig?
Jag gillar inte det, tänkte jag säga. Men det är för mig en kanal att nå ut med det som jag gör, alltså självförsvarskurser, träningsresor, vad det nu kan vara. Det är en portfolio för till exempel film, för det är ofta så kollar man ju upp folk nu för tiden. Så det är det som gör att jag är kvar där. Men jag gillar det inte så mycket. Jag hade inte varit där så mycket om det inte hade varit så att det är att jag behöver det för att kunna göra det som jag tycker är liksom viktigt på riktigt. Men det är ju också en plattform att sprida budskap, och då kan man ju välja om liksom vad man sprider. Det är ju kanske inte alla som tänker så. Men jag försöker liksom balansera att vara mig själv och ärlig med både liksom bra och dåliga dagar, och inte liksom paketera mig som person, utan säga jag svär och ibland går det åt helvete liksom, och ibland går det bra, och ibland ska man promota en film och då är det flashigt, men sen så är vi helt plötsligt var det en skilsmässa och då sitter man och grinar varje dag, och då är det jag visar. Så att jag försöker ge båda sidorna och vara den jag är. Men samtidigt så här, kan jag sprida någonting som kan så här, ge andra en tankeställare, eller kanske bjuda på misstag för att någon annan kanske slipper att göra det. Så att jag tänker på det på så sätt att så här, vad kan det här göra? Alltså, ju större plattform man har, desto liksom, mer kan man ju påverka. Så.
Vad är det som har fått dig att vilja lämna sociala medier?
Därför att jag ogillar att slava under dem. Jag vill inte sitta med min telefon hela tiden. Jag vill leva i verkligheten. Liksom det, och det som de är så smarta med är ju algoritmerna som hela tiden uppdateras. Så att hade jag fått välja så hade jag liksom lagt upp någonting när jag antingen har någonting jag vill säga. Eller så här, ja, men nu håller jag en träningshelg här. Det här är infon om det. Om man vill vara med så anmäler man sig där. Då hade jag använt det bara till det. Eller om man säger, ja men idag är jag här, det var skoj, titta. Typ. Men för att jag ens ska liksom hamna så att jag kommer upp i folks flöden, så behöver jag hela tiden lägga timmar där och vara engagerad. För att annars faller jag bak i algoritmen, och då spelar det ingen roll hur många följare jag har om inte de får upp mig. Så därför måste man vara aktiv för att man då ska kunna sprida det man vill sprida. Och då känner jag mig som att jag liksom slavar under det. För att jag är inte så att jag är... Jag själv tycker inte att det är så spännande. Liksom jag är inte så här, jag vill se vad den gör. Jag skiter i det, tänkte jag säga. Men jag har ledsnat lite på det. Nu börjar folk bli lite mer äkta, och då kan det vara nice.
Men, vad menar du?
Nej, men det känns som att folk börjar våga vara lite mer personliga än att det bara ska vara snyggbilder med rätt filter och det ska vara liksom ljus turkost på allt och sådär. Och det kan ju vara liksom skitsnyggt som en annons eller alltså så här, det kan ju, jag är ju också modelljobb och då är det liksom snygga bilder. Men jag kan också sitta liksom osminkad med liksom en bild underifrån. För att så är det. Ibland är jag en rishög och trött. Liksom. Och ibland så är jag fixad. Men jag, när det bara var det fixade och det inte fanns liksom något budskap eller något personligt. Och så, allting ser likadant ut och det intresserar mig inte.
Bekräftelsen som man får på sociala medier, är du behov av den? Ärligt nu?
Ja, men det är ju det jag, alltså, jag vill säga nej, men jag...
För jag kunde känna ibland tidigare att man kunde sätta sitt värde lite grann i hur mycket man har ut till, vilka likes man har fått och responsen folk ger, till exempel med den här podden.
Nej, inte på det sättet, för att det... Alltså, självklart så här, tackar jag och blir glad om någon säger något snällt, men ofta så handlar det ju om så här, snygg, vältränad, coolt. Alltså, det handlar ju om så här, mina attribut och det jag gör. Men däremot på senare tid så har jag fått ganska mycket... Alltså, det kanske är för att jag också liksom visar mer och mer svaghet. Mm. Att folk, om de uppskattar mig för den jag är, då tycker jag om det, för det betyder någonting. Men det är också svårt att veta, för att man känner inte varandra på riktigt. Men när, om jag får liksom respons där det handlar om att någon liksom tycker det jag... Att så som jag är som person, om det är något bra, eller om jag gör något meningsfullt för någon, det mår jag bra av att höra på riktigt. Sen är det ju liksom härligare med någon som tycker att jag är grym än hat, såklart. Men det är inte, det går liksom inte in på samma sätt, så att det blir viktigt, det är andra.
Mm. Har du fått hat på sociala medier, och ifall du svarar ja, hur har du tacklat det?
Alltså, jag är nog förskonad på ett sätt om jag kollar på hur liksom många tjejer, alltså jag får inte den typen av hat som jag tror att många andra tjejer får. Eller när jag, som jag ser när liksom folk lägger ut eller pratar om det. Mm. Men sen har jag ju liksom en hel hög med sjuka människor, såklart. Och sen är det ju alltid någon som vill misstolka, men det tar jag liksom inte personligt, för det ligger ju hos den personen, alltså så. Mm. Men så att ändå ganska lite, med tanke på hur många följare och att jag är alltså ganska inte obrydd, för att jag vill aldrig så här trampa på någon, jag sprider inte skit, men jag pratar så som jag pratar liksom. Mm. Och då ibland så har jag ju lagt ut sarkasm, och det är ju livsfarligt, för det kan ju inte folk uppskatta eller uppfatta. Och då, det är ofta då det går åt helvete, när man drar ett skämt, och då så är det någon som inte tar det så, och då är man ju väldigt dålig.
Du nämnde en viss sociala medierutin off camera, jag kommer inte in på vad det var, men du minns vad du sa, tror jag, att hoppas att du minns.
Nej.
Fan, då skiter vi i den frågan. Nej, men jag tänkte, varför hade du behovet av att göra, när jag kollade på din story så sa jag bara, oh shit.
Aha, okej. Okay. Ja. Nej, men jag...
Du går inte in på vad det är, men liksom, varför känner du behovet? Har någonting hänt?
Nej, men jag jobbar ju med säkerhet och ogillar också tanken på att folk kan kartlägga mig. Mm. Så att därför så är jag inte helt akkurat. Mm. Alltså, om jag, det är inte... Jag lägger inte alltid upp platsen jag är på när jag är där. Mm. Och sen kanske man då kan kartlägga ändå om man skulle ha samma rutiner alltid. Men jag har ju, det finns ju ingen dag som är den andra lik. Alltså inte ens vecka. Alltså när folk försöker boka mig långt fram så får jag liksom nästan panik. För jag vet inte ens vilket land det är jag i då. Så det är ju tacksamt, för att jag skulle inte ens kunna kartlägga mig själv. Liksom. Men... det tycker jag är sunt, och det kanske är någonting som man borde tänka på om man delar med sig liksom vart man är och vad man gör hela tiden och vad man äger och vad det finns och så. Det beror ju på lite hur stort konto man har, men jag har ju liksom haft en del liksom psykfall efter mig också. Och då tänker man ju såklart utifrån det med. Men generellt så tror jag att det är bra att reflektera över det. Så här, vad, hur sårbar är jag om någon vill mig illa? Med tanke på det som jag liksom delar med mig av.
Jag tänkte att vi kanske ska toucha lite sporten. Du är sjukt intressant som människa. Och dig som individ. Men podden heter trots allt Heltidsproffs. Och vi snackar mycket om men så här steget från amatör till proffs. Vad som krävs och ens resa helt enkelt. Och du har ju, när jag kollar lite innan till, topp tre i världen. När var detta? Hur gammal var du?
Mellan 20 och 30 kanske.
Så höll du dig i eliten topp hela tiden?
Ja, men typ. Alltså, första året kanske det inte var så. Men thaiboxning är ju lite speciellt och speciellt då. För att det fanns inte så många tjejer. Så att, och sen åkte jag till Thailand och gick liksom proffsmatch direkt. Alltså proffsmatch blir det ju när man kör utan skydd och med massa armbågar och sådär. Så
att, när hände det? Hur gammal var du?
Jag tror 20. Men mitt minne är inte att lita på.
Och du hade börjat träna när du var...
Alltså jag började ju typ liksom då. Mm. Men förut så har jag tävlat med hästar när jag var yngre. Och sen spelade jag fotboll en period. Så att det är så här, om jag börjar med något så då kör jag. Liksom, då ska jag tävla. När jag gick den matchen så skulle jag inte ens gå match. Utan jag var i Thailand på ett camp och tränade. Och så var vi ute och promotade en stor gala liksom på ett lastbilsflak. Om man har varit i Thailand så kanske man så här, känner igen när de åker runt och spelar den psykotiska musiken som de har på matcherna. Och sen så kom vi tillbaka på eftermiddagen och så här, och mitt så här, thailändska namn är Kiao.
Kiao.
Och då sa han så här, Kiao, you fight tonight. Så jag bara, va? No problem, you win sure. Men då var det en match mellan två thailändskor där den ena var sjuk eller inte kom av någon anledning. Och då, det var också en gala för välgörenhet så att de ville liksom att det skulle bli av. Så, men då slänger de in mig liksom, och första matchen och så med några timmars notice. Så. Men det var på ett sätt bra för att jag hann liksom inte börja noja. Och,
typ, ja.
Nej. Och sen så här, ja, men då så här, det finns inte så mycket att förlora. Mm. Liksom. Så att, nu kommer jag inte ens ihåg vad frågan var.
Basically när du blev proffs. När tog du steget från amatör till proffs? Och då var det,
ja, men det
20 typ.
Ja, sen i Sverige, alltså i thaiboxning så kan man ju, tävlar man ju både som amatör och proffs samtidigt på så sätt att de stora mästerskapen är, alltså det finns bara amatör-VM.
Okej.
Okay. Och sen är det ju proffstitlar.
Mm.
Men så att alla de stora turneringarna är amatör, men proffsen är där, så att det liksom inte det är, man skiljer inte på det, inte när det är på alltså högsta nivå, så att det var samma personer som slog som proffsvärldsmästartiteln som var med på VM.
Ja, det, lite udda väl?
Ja, det är det, men sen då när man inte kör de mästerskapen då går man ju bara de stora liksom proffsgalerna, men EM och VM var så pass stort och det betyder så mycket att ha de medaljerna så att man, där vill man vara och vinna om man ska liksom, plus att det var mycket svårare för att ska man gå, då ska man ju möta alla länder eller de som man lottas mot och att hålla liksom, att slåss varje dag i en hel vecka, det är mycket svårare än att gå en match på en proffsgala.
Ja, liksom. Precis. Vilka medaljer finns hemma och hänger på dina vägg?
Fem SM-guld, tre NM-guld, två EM-guld, två VM-brons. Och sen lite så här SM-silver och NM-silver och EM-silver. Men...
Vilka medalj anser du att du saknar?
Ja, VM-guld såklart. Den skulle jag haft.
Det känns som att det finns en story bakom...
Ja, alltså mitt sista, alltså det är så, nu gick jag i en ganska tuff viktklass också, både för att det var många länder med och för att det var många bra, och inte för att ta bort något från någon annan viktklass, men i de allra lägsta och allra högsta så är det mycket färre tjejer med. Men i liksom mitten blocket så är de både starka och explosiva och det är mycket högre konkurrens. Mm. Så att det handlar ju om att så här, när man går sin fjärde match på raken, så här, hur mycket skador har man? Så här, om jag har lårkakor över hela benen eller liksom någon fraktur som jag har mörkat någonstans, då har jag inte samma förutsättningar oavsett om jag skulle vara bättre än henne. Liksom. Så att det är inte, det behöver inte vara att så här, en är bäst och den vinner VM, utan det handlar lite om så här, resan fram tills dess också. Så att där, och mitt sista VM så kollapsade jag några dagar innan för matchbantningen, så det fick jag inte ens åka på. Och där kändes det som att då hade jag, för det VM:et så hade jag alla bitar, då hade jag både rutin liksom och sådär. Ja, det enda jag inte hade var ju liksom hälsa då.
Men när vi snackar kollaps, vad menar du? Att du, dieten var för hård eller var det något i kroppen som var...
Ja, men för jag, man går ju i viktklasser och drar ju ner sig ganska ordentligt i vikt. Och jag gjorde ju det såklart mer extremt än...
Hur mycket skulle du katta?
I vikt inte alls mycket, men jag låg ju på 5%. 5% kroppsfett. Så att jag hade liksom inte så mycket att spela med. Mm. Så att jag var redan liksom försvagad när jag började. Så att för varje hekto fick jag kriga ganska hårt. Och jag tävlade i så många år och gick matcher hela tiden. Så att jag återhämtade mig aldrig emellan. Och till slut så slutade kroppen svara. Mm. Vilket betydde att jag fick göra det mer och mer extremt för varje gång. Så det sista VM:et så hade jag inte käkat fast föda på 6 dagar. Och sen de sista 2 dagarna så tog jag bort vätskan. Och sen på det liksom...
Bastad och sånt?
Ja. Så att då till slut så det gick liksom inte. Jag såg inte på ena ögat. Jag kunde inte sova. Jag frös. Jag kunde inte äta. Alltså då fick jag ju inte äta. Men sen även i mellanmatcherna så jag hade förstört liksom systemet.
Nu i efterhand?
Alltså jag fattar inte hur jag klarar det. Alltså nu går det 3 timmar utan mellanmål. Så tror jag att jag håller på och liksom svälta. Men alltså det är ju det som gör att man liksom blir bäst i världen, eller en av de bästa i världen. Det är ju när man, alltså det är, jag förstår ju att folk inte pallar det sista, för att det är ju inte nice liksom. Mm. Men det som driver de som kan göra det är en styrka såklart, men det kan ju också bli en svaghet när man drar det för långt, vilket jag gjorde. Men jag hade så här, den vikten jag anmälde i, den kommer jag att väga in på oavsett vad som krävs. Liksom. Mm. För att jag brydde mig inte så mycket om så här, hur jag mådde eller vad som skulle hända efter det. För att man tänkte inte längre än till nästa match. Liksom.
Jag tänker på Ilja, när han kapar 13 kilo på 2 dagar typ.
Mm.
Är det värt det i slutändan? Du har kapat all den här vikt, du står där i ringen. Hade du kunnat bjuda upp till dans?
Alltså det är ju det som var mitt problem. Alltså jag fortsatte ju vinna. Det var också därför man inte nej, men det är också därför man inte ändrade det, för att så här, ja men det är kanske inte bra, men så här, om man vinner så ändrar man ju inte på något. Mm. Men sen beror det också på alltså, när Ilir, när han nu är 13 kilo jävligt mycket ändå, men det är också procentuellt på hans vikt.
Jo, stämmer.
Samtidigt som de är mycket bättre nu, de går ju 1-2 stora matcher per år, sen har de ju återhämtning och sen går de in i camp. Mm. Men jag hade, alltså jag gick match på lördagen och sen hetsåt jag på söndagen för allt jag hade velat äta i alla de veckorna, och sen klev jag på måndagen. Det är därför jag är heltidstrasig nu istället för heltidsproffs.
Du vet vad jag har märkt, vi har typ snackat i nu en halvtimme, och varje gång vi snackar om lite seriösare ämnen så skrattar du.
Intressant analys. Men vad fan ska jag göra då?
Är det din försvarsmekanism, och i så fall, varför har du utvecklat den?
Nej, men det tror jag inte att det är. Alltså, jag har ju liksom känt det. Jag slår inte bort det, men det är så här, det är jävligt dumt. Och så här alltså jag kan inte göra någonting så här i efterhand mer än att inte göra det igen. Och kanske...
Nej, skit i det. Skit i själva bantningen. Men allmänt, du som person. Mm-hmm. Nu har vi snackat en halvtimme och det känns som att det finns någonting jag inte kan sätta fingret på när det gäller dig. Ja, men och när du skrattar åt de här seriösa grejerna, så tänker jag, Vad har du gått igenom?
ja, hur lång tid har vi?
Den tid du blir.
Nej, men det vet jag faktiskt inte. Det har jag aldrig ens tänkt på. Det kanske jag gör för att finta. Vem vet?
När någon fintar, man tar emot den fintningen och så går man vidare. Kanske en part two man får nästa gång.
Nej, det är inte medvetet. Men det är väl så här, jag orkar inte heller gå... Alltså, jag går runt och bara... konstant allvarlig och gräma mig för alltså det som har varit. Och alltså det jobbiga saker är liksom en del av livet. Alltså det är ett konstant kamp, tänkte jag säga. Det menar jag inte, men för mig är det lika självklart att vi mår dåligt som vi mår bra. Att det kommer komma motgångar, liksom det kommer fortsätta komma motgångar. Och det kommer vara asjobbigt då, men det är så här, man kommer förbi det och förhoppningsvis så lär man sig någonting av det. Så att jag ångrar liksom ingenting av det som har varit, utan jag är snarare tacksam för det, för att jag har lärt mig någonting varje gång.
Om vi skippar idrottssnacket, vilken motgång har du lärt dig mest av på ett personligt plan?
Alltså min största motgång är ju att jag inte fick fortsätta tävla.
Fick inte?
Nej, jag fick hjärnskador. Det var därför jag var tvungen att sluta. Och det har jag ju krigat med i år. Liksom. Men jag vet inte... Alltså vad jag har lärt mig specifikt av det. Mer än att jag var tvungen att liksom hitta andra saker att leva för. Mm. Men det som ligger mest, alltså det som är mest färskt också, är ju elitstyrkans hemligheter förra året. Men jag är liksom lite fortfarande, nej, inte fortfarande i en plus. Nej, men det var
jag minns att det blev rubriker.
Ja, men jag tror inte heller, alltså det blir inte det som har varit, det som var jobbigt för mig och det som har liksom varit efter det tror jag inte att man så här vet, för det har inte skrivits om mer än att så här, ja, men de sa att jag fejkade att jag var skadad och sen var de liksom tuffa mot mig, men alltså de var ju tuffa mot alla, och om någon då har ett liksom ett hårdare skal, då får man ju slå hårdare för att komma igenom. Så den biten förstår jag, och det är liksom psykologisk krigsföring, alltså det är ju
en del av det.
Ja, men det är precis. Men det var liksom grejer jag inte förstod vad det hade för syfte för det vi gjorde där och då, och sen så touchade det nog någonting hos mig som var känsligt, alltså som påminde om gammalt som jag har behövt inte behövt jobba med. Det har inte legat som ett problem, men det har gjort ont många gånger tidigare i livet. Och där och då, för det första när jag kom in i programmet, så var jag helt slutkörd och hade liksom privata grejer som var jävligt tunga, som jag inte kunde prata om där. Så att jag var hela tiden så här, jag kunde inte heller öppna upp helt, för att det var inte alla i min närhet som hade valt att det skulle komma ut i ett tv-program. Liksom. Så att, plus att så jag visste inte heller om jag öppnade den dörren med liksom att, och känner efter hur jag egentligen mår. Alltså om jag hade gjort det där, då vet jag inte vad som skulle hända. Så att det fanns ju en anledning också till att jag inte liksom så här... Det här så.
Och
jag,
låter det, ja.
Ja, och det trodde jag kanske inte heller var så viktigt för liksom bedömningen. Jag fattar att de försöker komma åt på alla sätt, men jag trodde att så här, det som skulle liksom betygsättas, eller vad man ska säga, var våra uppgifter och hur vi liksom gjorde det. Inte så mycket så här, vem är du som person och gå på det. För att så här, det viktiga var att inte ge upp. Och jag, så här, jag gnäller inte, utan jag biter ihop och kör. Liksom. Ofta lite för långt. Så att det var därför det krockade. Jag förstod liksom inte så här, varför tycker ni så illa om mig för något som jag inte ens vet vad det är. Så blev det. Och så där när man går ner, när man inte får sova och inte äta, till en början så stod jag emot och tänkte så här, men jag fattar att det här är en... jag fattar vad ni gör, ni testar mig så här, för att första dagen så här, du är arrogant, du har attityd, du tror att du är bättre än alla andra. Och då var jag så här, fast jag har precis kommit in här och det enda jag har gjort är lytt order och jag har klarat de momenten vi har utsatts för och jag har inte varit otrevlig mot någon, så att nu så här, det är ju inte sant på riktigt liksom, så då testar de något. Men sen när det liksom fortsatte med massa sånt dag för dag och som, samtidigt som jag bröts ner, det är så här, fan, alltså är det där, är jag en sån vidrig människa? Liksom bara, och sen kunde det vara så här, det kunde vara någonting som var helt fel, det kunde vara någonting som stämde och det kunde vara någonting som stämde med 1%. Men till slut så bara så där liksom, vi var ju så, alltså många hade ju hallisar för att vi var så liksom slutkörda och väck. Så att man visste inte vad som var på riktigt och jag åkte ut när jag var som mest nedbruten med liksom de orden som min sista sanning. Och
vilka var de orden för de som inte har sett det?
Nej, men att så här, du jag tror inte ens att man att det kanske finns med i programmet, utan det som gick på TV var ju en timme om dagen. Vi hade ju 23 timmar till där vi liksom fick samma äta samma så. Och då menar jag inte mat.
Ångrar du erfarenheten?
Nej, inte alls. Men det tog mig många, många månader att återhämta mig från det. För att jag vill inte slå bort det som att så här, de är dumma i huvudet som säger så till mig. Utan så här, fan, det är så här... För den största missbedömningen av mig som man kan göra är att så här, du tror att du är bättre än alla andra. För att jag är otroligt hård mot mig själv. Så att om... För... hård och jag har inte varit snäll mot mig själv genom åren. Så att när någon annan säger något liksom dåligt, och jag såg ju upp till dem också, blir det så här, fast om de säger det, för de borde ju vara bra på människor liksom, alltså så. Sen det är tv-program, så det är jävligt svårt liksom att urskilja vad som är för vad, men det gick ändå liksom in och satt kvar, och då vill jag rannsaka mig själv så här, men om det är så som de säger, då är jag ju en vidrig människa. Jag måste ändra på det nu. Liksom. För så vill jag inte vara. Då vill jag så här, ta till mig det och förändra det som är liksom dåligt. Men det satt jag med jävligt länge och fortsatte liksom slå på mig själv lite. Och så här, och sen får jag ju... Ja. Och att jag var ju... väl, alltså, livet utöver tv-programmet var ganska jobbigt därefter också, så det var lite väl mycket på en och samma gång, så jag vet inte om jag hade reagerat så starkt om det inte hade varit liksom när jag hade som allra sämst förutsättningar liksom. Men det var viktigt, för att det som det liksom har landat i är att jag har blivit snällare mot mig själv och alltså, folk har alltid tyckt grejer.
Men, kommer alltid tycka.
Ja, men precis. Och det är jag är van vid att parera det. Det är också därför jag håller mig på min kant. För att jag kan inte både vara bra på grejer och ta plats. Alltså då blir man väldigt hatad. Det räcker att jag är bra på grejer. För det är tillräckligt för att folk ska hata.
Tror du har spelat någon roll att du är kvinna?
Alltså bland kvinnor är det nog... jobbigare. Bland män så har jag inte upplevt det på samma sätt, för då är jag inte konkurrens. Utan, och det, jag tror att det är därför jag alltid har liksom huserat i mansvärlden, för att där har det varit så mycket rakare och jag har aldrig liksom fått skit eller liksom blivit huggen i ryggen på grund av att jag har liksom lyckats med något eller varit bra, utan du är så här, fan vad grym du är. Eller så här, du är dum i huvudet när du gör så. Så här, ja, men du, alltså det är liksom det är mycket lättare och rakare där, och jag tror att det är därför jag har trivts där bättre. Nu har jag också glömt frågan igen.
Vi går vidare, för jag tänkte på en annan fråga om huvud, för att du sa att tryckte på en viss knapp hela tiden som tog tillbaka dig till gamla minnen som du kanske inte trodde att du hade behövt bearbeta liksom?
Ja, eller inte liksom specifika trauman, men bara liksom återupprepade mönster i både hur jag har blivit behandlad, men också hur jag har format, inte format mig själv, men hur jag har liksom hakat på det och inte varit...
För du har fortfarande inte nämnt vad är det de har faktiskt sagt eller gjort.
Nej, men det är liksom, det är inte så specifikt, och jag vill inte gå in på vad de sa när inte kameran var på heller, för att ni får ju bara, alltså jag vill inte snacka skit, alltså om att så här, de sa det var dumt, utan så här, men det som sades liksom, ja, det satte sig, och även om det liksom inte var sant, eller även om jag aldrig kommer få reda på liksom anledningen till varför man gjorde så mot mig, alltså de var ju tuffa mot alla liksom, det var en del av testet, så har det ändå fått mig att liksom gå tillbaka och rannsaka, och så här, fast min sista pusselbit är att jag ska liksom vara, och det låter klyschigt, men att vara snäll mot mig själv liksom, inte sparka på mig själv och liksom fastna på saker som jag tycker är dåliga liksom, eller påhittade dåliga grejer, eller vad fan det nu är, kan vara. Det är svårt att ge dig det mer, alltså, tydligare än så här, för att det är så stort, så att det liksom inte, så att jag inte får fram något, tänkte jag säga. Men det har ändå liksom landat i att så här, det har landat i något bra, även om det fortfarande gör lite ont. För att jag tycker inte om när jag inte förstår. Om jag förstår vad som är vad och vad som jag kan ta på mig själv och vad som ligger hos någon annan, då är det lättare. Men det kanske också är en grej som jag behöver liksom träna på, och det är att så här, jag kommer inte... Alltså det folk tycker kommer de att tycka, och jag kan inte göra något åt det. Och sen, och det har jag varit fine med, men det är när det känns som att det är baserat på liksom, när det är orättvist, alltså jag har svårt för orättvisor. Så här, om jag har gjort någonting som är keft, och det är så här, ja, det är sant, jag fattar, du tycker att jag är dum i huvudet liksom. Och då kan jag stå för det. Men när det är någonting som jag inte ens förstår själv var det kommer ifrån, så det är då jag liksom börjar gräva i det, och jag kommer liksom inte, jag kommer inte vidare, jag kommer bara vidare genom att släppa det liksom.
Känner du att du är bra nog nu?
Som person?
Det här är min analys av allt du har sagt, det är att ställa den här frågan.
Ja, och det är det som jag inte har varit så bra på. Att så här, mitt värde är inte baserat på liksom prestationer eller sånt jag gör, utan så här, jag kan vara bra som person ändå. Jag gör ju inte någonting för att vara dålig, men jag har fortfarande lika svårt att säga så här, ja, jag är bra. Så det, ja, det är ju det jag tränar lite på. Men jag har i alla fall slutat att säga dåliga saker, så det får vara en start.
Och den stunden du sitter med dig just nu, så kan jag inte koppla att folk har kallat dig för arrogant och försökt bryta ner dig på det sättet, för att det är inte det intrycket du ger, det är inte den energi man får av dig när man sitter med dig. Och nu är ändå tre kameror mot oss och två mickar mot våra munnar. Och det är också så här liksom, en påtaglig situation att vara sårbar. Så jag vill bara säga att typ jag hade aldrig ens kunnat lägga in dig i någon arrogant fack. Vill jag bara säga.
Tack. Men till andras försvar.
Så... Nej, du behöver inte försvara dem.
Ja, nej, men jag måste ändå förklara en grej. Och det är att om jag hamnar i ett sammanhang där det är prestation, då slår jag av. Och då, om man lätt tar liksom, man kanske inte ens behöver ta saker lätt personligt, men det var ju lite det.
Är det personligt när man tävlar?
Nej.
Det är det inte.
Nej, men det var det är det liksom, den förklaringen jag kan få till det, att så här, och speciellt eftersom jag går in i min, alltså det där jag har presterat är ju som fighter, och där visar man inte känslor. Alltså både för att det skulle ju ge min motståndare liksom en fördel i att få extra kraft om jag visar mig svag. Så att då slår jag ju på någon form av liksom pansar och visar inte, och plus att jag så här, jag kommer vinna liksom, om jag så ska dö på köpet.
De hade nog dödat annars om du inte haft den här mentaliteten. De hade nog tagit den första bästa chansen för att slå ner dig.
Ja, men alltså det så är i ringen, alltså det är ju alltså,
exakt. Ja. Och därför behöver de inga ursäkter.
Nej.
Så de har inte gjort någonting fel.
Nej, men om man då inte kommer från liksom, om man inte har varit i sammanhang med folk som presterar eller varit där själv, kanske man inte heller kan förstå att man så här stänger ute och fokuserar enbart på det som är uppgiften, då har man, det finns inget utrymme för att liksom vara liksom gullig eller glad, utan så här.
Ändå så kommer de efterhand gå runt och skryta att de känner dig.
Nej, det tror jag inte.
Det gör de. Nu stängdes min dator av, men jag har en liten fråga för att wrap the bag up, för att kunna sitta här i 3 timmar till och snacka. Men jag ser att du lär ut mental tuffhetsträning. What the F does that mean?
Nej, det är, jag hade en mental coach från Malmö faktiskt, Igor Ardoris, i alla år som fighter, eller inte alla, men majoriteten av åren och de sista åren som, där vi jobbade med mental tuffhetsträning jättemycket. Och det var också det som, ja, men, när man är på hög nivå, så alla är ju fysade, alla är tekniska, alla är ju liksom bra på att slåss, men den sista delen är ju skallen liksom. Och kan man då träna upp den också, då är man farlig liksom. Så att det vi tränade på, jag var beredd att göra det jobbet för fighting, för att säga jag vill bli bäst i världen, så att jag skulle göra vad som helst för att jag var så motiverad. Men jag skulle ju aldrig gjort den resan om det hade varit för att så här, mental träning är bra. Alltså det fattar jag ju. Men det var ju liksom, det var ju inte tillräckligt spännande för att jag skulle lägga tid på det. Men nu gjorde jag det på grund av fightingen. Vilket jag är väldigt tacksam för att de verktygen är ju, det är exakt samma verktyg. Alltså rädsla är ju rädsla. Mm. Oavsett om det är boxningsringen eller när man ska hålla ett föredrag eller när som helst. Så man hanterar ju känslor på samma sätt oavsett situation. Så att jag har ju allt det som jag lärde mig för att bli den bästa fightern i världen, trodde jag, har jag liksom fortfarande med mig i livet. Så att när jag slutade tävla så vi blev ju vänner över åren, och då skrev vi den boken tillsammans, där vi har, för jag blir otålig om det är för långrandigt, om det är liksom för invecklat, så att då har vi samma budskap, men han har liksom uppbackning av sina liksom vetenskapen och sina utbildningar, och jag är den som har gjort det på riktigt och vet, för jag vill också, om jag ska göra någonting så vill jag veta så, okay, men vad leder det till, vad händer, så att, och om jag inte vet det så är jag liksom noll motiverad, men om jag vet det så kan jag liksom lägga ner hur mycket jobb och hur mycket tid som helst. Så att då har vi liksom riktiga exempel från livet, och då som fighting, och så att det inte blir, ja, men en bok där det bara är liksom sida upp och sida ner med massa liksom smarta och vettiga teorier såklart, eller fakta, men så att vi bryter av, och sen är det, har jag med det en del i allt jag gör och lär ut, och speciellt självförsvarsträningen.
Vilka har varit dina nyckelgrenser för att få, såklart, du verkar vara the baddest BITCH, om man får säga så, out there. Vad är dina nyckelgrenser i din tuffhetsträning som har format dig?
Ja, men jag hade ju ett temperament som var, det gick ganska snabbt. Eller det har jag väl
fått kvar den.
Jo, men jag är väl bättre på att hantera det. Jag behöver liksom inte agera i sekunden. Och jag kan också liksom tänka ja, men tänka lite längre och vänta tills så att jag, ja, men jag har förstått att så här, det liksom blir inte bättre för att jag behöver inte säga exakt vad jag tycker och tänker och känner just nu för att det kanske inte, jag kanske inte ens tycker så om en halvtimme. Mm. Så att liksom ta lite mer kontroll över känslor. Men när det kommer till så här, svåra saker och rädslor och så här, det är mycket acceptans. Och som smärta att, så här, att inte fastna i det utan, och inte heller försöka ignorera det eller så här, låtsas som att det inte finns, för då är ju fokuset fortfarande där egentligen. Så att acceptans, och sen det går ju tillbaka till andningen liksom. Mm. Hur tråkigt det än låter, men är jag upprörd så kommer jag liksom inte tänka klart. Och med andningen så kan jag kontrollera det.
Är du så här Wim Hof intresserad?
Ja, inte så att jag liksom följer det nitiskt. Mm. Men det är ju samma tänk. Och jag har liksom badat kallt.
A cold shower a day keeps the doctor away, säger han.
Jo, men och det är ju det att det är det handlar om. Alltså när man går ner i en isvak och liksom vill springa till ekvatorn genast. Liksom. Men där i det ändå kontrollera det. Och det tycker jag är ganska häftigt.
Så om vi ska typ så här lätt summera det här avsnittet, så är det att trots livets motgångar, trots allt det tuffa som man kan stöta på, glöm inte att andas.
Precis.
Och med det sagt, det här avsnittet hade jag velat fortsätta med i två timmar till, för jag vet om att jag hade kunnat gräva mycket mer med Madeleine, för att jag tror vi hade samma frekvens och det gillar vi. Är det någonting du tycker att vi ska toucha innan vi avrundar avsnittet?
Alltså jag tänker att vi precis har börjat, men
jag känner också det. Men jag tror att typ så här, en part två är nog i sin plats.
Nej, men alltså nej, jag har inte kommit hit för att liksom att jag har tänkt att prata om något, utan det är du frågar om, pratar jag om. Så att jag är nöjd om du är nöjd.
Jag är jättenöjd, men jag kan tänka mig som sagt en part two.
Mm.
Du är med?
Ja, jag är med.
Perfekt. Tack så mycket.
Tack.